Bild nummer 9. 1968 skriver och predikar Irwin Baxter. Tyskland kommer att enas och New World Order kommer att födas fram. Och när han skrev och predikade så var det mitt in i kalla krigets dagar. Det här var ju totalt ofattbart att han vågade gå ut med detta i skrivna böcker som det såg ut i läget, som läget såg ut just då. Det här var alltså samma år som Sovjet tågade in i Prag, Tjeckoslovakien, sommaren 68. Och nu kan man ju undra då hur han såg det här. Jo, för om vi går till djuren som stiger upp ur havet i Daniel 7. Så såg Baxter att de kommer att råda tills Jesus kommer. Och du ser också i Daniel 7 att det är vindar som blåser över havet och får de här alltså djuren att stiga upp. Och antagligen handlar det om globala problem som då kräver globala lösningar. Det handlar med andra ord troligen om de fyra hästarna i Uppenbarelseboken och Jesus som bryter sigillet. Och likadant kan du se i djuren som stiger upp ur havet i Uppenbarelseboken 13. De råder också tills Jesus kommer tillbaka. När tiden är slut alltså. Och Jesus kommer på hästen med sina änglar och hämtar oss. Och djuret i Uppenbarelseboken 13. Vilddjuret där, det råder i 42 månader. Och djuren i Daniel 7 ska också råda i 3,5 år. Och det är också 42 månader. Du kan läsa om det i Daniel 7 och 25. Och i Daniel 9 och 27 så uppenbaras det att det handlar om en halv årsvecka. Alltså 3,5 år. Något som även är intressant i sammanhanget här det är att djuren du ser i Daniel 7 som kommer upp har 7 huvuden tillsammans om du räknar dem. Och det råkar också det globala vilddjuret ha i Uppenbarelseboken 13. Om du räknar tillsammans huvudena där så kommer du att finna att det är 7 huvuden. Och nu ska vi läsa Daniel 7, vers 2-7. Daniel sa, jag hade en syn om natten och såg hur himlens, eller Guds, fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra djur steg upp ur havet, den ena inte lik den andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn. Det reste sig upp på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen, stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn och det uppslukade och krossade. Och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Kom ihåg det, 10 horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Medan jag såg på djuret sattes troner fram. Här ser vi antikrists framträdande, men du ser också hur Jesus kommer. Alltså den gamla av dagar satte sig ner på tron och troner sattes fram. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen var av flammande eld. Det här känner vi igen ifrån Uppenbarelseboken. Du ser alltså här hur lejonet med örnavingar har ett huvud. Hur björnen har ett huvud. Men du finner att leoparden här har fyra huvud. Och ett huvud finner du då på det förskräckliga djuret här som trampar ner allt. Det ska vi titta vidare på förklaringen sen när vi kommer fram till nästa bild. Men Baxters tolkning då på huvuden, och det kan vi se i Bibeln. Han säger: ett huvud är ett rike eller ett land. Flera huvuden representerar därför hur många gånger det landet höjts och sänkts igen genom historien. Kom ihåg det. Och då ska vi ta och läsa här ifrån Uppenbarelseboken 13 och 1 till och med 3. Och han ställde sig på sanden in vid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret jag såg liknade en panter eller en leopard, som det står på grekiskan. Men det hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Och jag såg ett av dess huvuden vara liksom sårat till döds. Men dess dödssår blev läkt och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Om vi nu placerar huvudena, de här 7 huvudena här i Daniel 7, i det här globala vilddjuret som vi såg i Uppenbarelseboken 13, så ser vi att vilddjuret själv här som ska råda alltså tills Jesus kommer igen då. De får ju bara 3,5 år på sig. Så vilddjuret själv har då ett huvud. Det är ju nya världsordningen med andra ord. Leoparden här har fortfarande då 4 huvuden, ser vi Daniel 7. Och björnen har ett huvud och lejonet har ett huvud. Och det blir tillsammans 7 huvuden. Och nu skedde ett under 1989. Den 9 november 1989 skedde undret. Muren föll. Och strax efteråt så samlades 3 stycken herrar för överläggningar på Malta i 14 dagar. Och när man kom ut därifrån så proklamerar man födelsen av den nya världsordningen. Lägg märke till att man proklamerade födelsen av den nya världsordningen. Om du tittar på bilderna som vi har på varje bild här på PDF:en här, så ser du sigillet för den nya världsordningen. Och där står det just på latin Annuit Septis. Så där de här herrarna, påven, Michail Gorbachev och Bush sa, det var Annuit Septis. De talade alltså om att den nya världsordningen hade fötts fram. Nu ska du lägga märke till att leoparden här är det enda land som har stigit upp och ner på världens scen genom historien. Ni kommer väl ihåg Sefania 3:8 som vi hade talat om, vad Guds rådslut var med hedningarna efter att han har samlat ihop Israel i den sista generationen. Jo, det var ju att samla ihop huvuden och horn, alltså konungar och länder, och föra dem ner till Harmageddon. Joel här, och Gud skulle ju ge då Semeion, alltså tecken på hans rådslut. Det kan du läsa om i Lukas 21 och 25. Det skulle ju ske i solen, månen och stjärnorna. Men Joel 2 och 30 här lägger också till ännu mera tecken på jorden. Då ska det vara blod, eld och rökmoln. Alltså Daniel 7, 1-9 och Uppenbarelseboken 13 som vi nyss har läst här då. visar alltså de länder som går in i nya världsordningen och råder tillsammans i ett globalt vilddjur i 3,5 år eller 42 månader eller en halv årsvecka tills Jesus Kristus kommer tillbaka. Och Jesus tillkommer så ser du ju när han kommer på hästarna med änglarna där i Uppenbarelseboken 19 så ser du att han ska förgöra jordens arméer. Nu går vi till bild nummer 10. Det blir en liten repetition, men nu ska vi ta vad Irvin Baxter fick se som Herren ledde honom fram till. Det här tycker jag är fantastiskt. De moderna nationerna, alltså tolkningen som Irvin Baxter har på det här. Vi såg alltså i Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 så ser vi ett huvud på lejonet med örnavingar som blev människa. Du ser ett huvud på björnen och det styrks också av Hesekiel 38 och Joel. Du ser fyra huvuden på leoparden med fågelvingar. Du ser ett huvud på det förskräckliga djuret här i, alltså som är FN och den nya världsordningen. Och så här säger Baxter. När jag förstod att de sju huvudena i Daniel 7 var samma som de sju i nya världsordningen i Uppenbarelseboken 13, då blev jag säker på att det här måste handla om Tyskland som har fått alltså sitt ett av sina huvuden sårat men blev helat igen. Ett huvud, säger Baxter, är ju ett rike eller ett land. Och flera huvuden representerar därför hur många gånger som det landet höjts och sänkts igenom historien. Nu ska vi gå igenom de moderna nationerna i Danielsboken som går in i nya världsordningen i Uppenbarelseboken 13 som blir ett globalt vilddjur. För den gamla tolkningen som du kan se i Uppenbarelseboken 2 med de här statyn med Medo-Persien, Babylonien och allt det här och Grekland och det här, det stämmer ju inte riktigt, för att de här djuren, de ska ju råda när Jesus kommer. Det var så Irvin Baxter började förstå att Danielsboken är ju stängd med sigill tills ändens tid. Och jag undrar om inte Irvin Baxters uttydning som vi nu ska läsa är fullständigt riktigt. Och i sådana fall, kära vänner, så lever vi alldeles i slutet innan Harmageddon. Han börjar studera i alla möjliga uppslagsverk om det fanns ett samband mellan de här bilderna och de moderna nationerna som lever idag alltså. Och han kom fram till häpnadsväckande resultat. Lejonet är England. Ur England kommer örnen som blev människa. Vi kunde ju läsa det här bak i Daniel 7. Att först blev det ett lejon som hade vingar av en örn. Och senare så blev alltså vingarna bortryckta och stod på två fötter som en människa och fick ett mänskligt hjärta. Och det här i modern tappning handlar ju om Amerika som kommer ur lejonet. Och som blev en symbol, Onkel Sam sen. Alltså den nya bilden på Amerika, särskilt under kriget, det var ju Onkel Sam. Så de har två bilder, örnen och människan. Sen har vi då leoparden med fågelvingar. Ja, ni som kan historien om Tyskland, för det är troligen det handlar om, vet att Tyskland har haft många allianser med Frankrike. Och Frankrikes symbol känner ni kanske till. Ja, det är en fågel, det är en tupp. Så det stämmer, och det här undrar jag om det kan vara en slump. Det stämmer exakt. Och nu säger Bibeln att alla de här djuren ska gå in i ett sista stort vilddjur. Och då ser vi då hur FN och den nya världsordningen, det sista huvudet där, det blir detta globala rike som vi nu ser ta form. Och det verkar som den 9 november 1989 var ett mycket viktigt datum i Guds rådslut att samla ihop huvuden och horn. Och bild nummer 11, där visar vi NATOs stridsvagn Leopard. Leopardtanksen är ju ett kännetecken då för Tyskland. Och de har ju ett av deras bästa vapen där är har med leoparden att göra. Och så går vi till bild nummer 12. Där ser ni ju två flaggor. Vi ser Västtyskland och vi ser Östtyskland. Och vi ska titta på de här fyra huvudena lite då. På 800-talet rådde Karl den store. Han kallades för Charlemagne på engelska. Han rådde över Europa. Och en av hans stora bedrifter var att förena Frankrike tuppen. Historiker säger att The Holy Roman Empire var grundstenen för både Tyskland och Frankrike. Så den tysk-franska eller fransk-tyska alliansen är själva grunden och hjärtat för EU idag. Det var från Tyskland som Karl den store födde fram sitt imperium. Detta imperium kallades på den tiden då eller för The Holy Roman Empire. Vi kunde läsa i tidningen Newsweek den 9 april 1984. Sedan Karl den stores dagar så har området som man nu kallar för Tyskland varit den ledande i den europeiska historien. De senaste 120 åren är det därför Tyskland som helt har dominerat Europa. Och det tyska ordet Reich, det betyder ju alltså konungadöme. Och sedan Holy Roman Empires dagar så har parlamentet i Tyskland kallats just för Reichstag. Alltså rike, Reich och Stag som betyder församling. Det är en bild på det som har levt kvar sedan Karl den stores dagar i hans Reichstag. Tyskland är en ganska tydlig bild på att det måste vara leoparden med sina fyra huvuden, som alltså betyder ett lands uppgång och fall på världsarenan. Och vi ska följa Tysklands uppgångar och fall i fyra steg eller fyra huvuden. Steg nummer ett, alltså 800 till 1806 rådde Karl den stores rike, Charlemagne, och de flesta av konungarna var krönta av påvar. Alltså det var ju inte Karl den store som rådde hela tiden, men det riket som vi kallar för The Holy Roman Empire kommer därifrån och rådde alltså mellan 800 och 1806 ungefär. Det andra riket, andra huvudet då, kan vi säga är från 1870 till 1919. Det leddes av Otto von Bismarck, som även kallades för järnkanslen. Och det här ledde till slut fram till det första världskriget. Bismarck, han försökte stoppa den katolska politiska kontrollen över Tyskland, men misslyckades med det. Och så har vi då det tredje riket. Och vi sätter 1933 till 1945. Nazisterna försökte under Adolf Hitlers ledning upprätta det tredje riket, och det här är ganska välkänt för oss som följer med i historien om världskriget. Det slutade i ett stort nederlag och en delning av Tyskland i Öst- och Västtyskland. Och man byggde ju senare en stor mur i Berlinmuren här. Och man kunde läsa i tidningar på 80-talet att man kallade den här delningen av Tyskland som ett dödligt sår som gick rakt igenom Europa. Och det var alltså det här dödliga såret som blev helat när Mikhail Gorbachev gav order om att riva ner muren den 9 november 1989. Och därför kunde vi ju läsa då i Uppenbarelseboken 13 här. Det var ju så Irvin Baxter förstod att Tyskland måste ju vara det huvud som blir helat igen. Uppenbarelseboken 13:3. Och jag såg ett av dess huvuden vara liksom sårat till döds, men dess dödsår blev läkt och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Nu går vi till det fjärde riket då, som man kan säga kanske började redan 1951. Då Tyskland, leoparden och Frankrike, tuppen, startade det europeiska kol- och stålunionen. Och det är det här som för närvarande ligger som grund för det stora EU. Och det är Tyskland som är den dominerande nationen i EU. Man har inom EU ett pris som man delar ut varje år. Och det kan sägas att år 2000, ja, det är ett pris som är till för den som har gjort mest för att ena Europa. Och år 2000 fick då Bill Clinton det här priset. Nu kommer vi fram till bild nummer 13 och bild nummer 14. De hör ihop, de här två bilderna. Ja, vad har kvartetten med det här att göra? Ja, vi ska se. Vi går tillbaka till Guds rådslut igen. För att vi måste tjata in det här, det är bäst så. Guds rådslut säger ju att han ska samla Israel i den sista generationen. Det gjorde han ju 1948. Men han sa också att när Israel ihopsamlat från nationerna så ska han samla ihop huvuden och horn. Och det kunde vi se i Sefania 3 och 8. Till exempel, du kan se det i vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Du kan se det i Joels bok 3:1, att han ska samla alla folk och föra ner till Josafats dal, det är ju Harmageddon. Du kan också se det i Zakaria 14:1, att Gud samlar ihop alla folk och för dem ner till Mellanöstern i det stora slaget Harmageddon. Här kan vi också se, eftersom vi vet det, att i ändens tid så ska Gud samla ihop huvuden. Och då får vi, om vi läser den hebreiska texten i Hesekiel 38, så ska vi se en medlem här i kvartetten. Han, det är ju Ryssland det här talas om. Så står det i 38:3. Och säg, så säger Herren, Herren. Se, jag är emot dig, du Gog, du storförste över Rosh, Meshek och Tubal. Och på hebreiska så står det att han är huvud och ledare och befälhavare. Alltså Gud ska samla huvudet och hornet Gog. Och det står i Hesekiel 38:8. Att det kommer att ske i de sista dagarna. Det här har vi tagit upp redan i bild nummer 7. Och där kan du se att då är Israel ihopsamlad från alla andra folk. Och det här händer alltså i den sista generationen. Låt oss nu titta på den här intressanta bilden om kvartetten. För det måste vara kvartetten det här handlar om. Det såg ju inte Baxter då, men om vi tar namnen här. Vilka är med i kvartetten idag? Så ska du få se att Baxters tolkning som han hade redan 1968 stämmer exakt. Vi ser alltså Ryssland, björnen, och vi ser USA där, örnavingarna som kommer ifrån lejonet. Och här ser vi nu EU, för pantern har ju gått upp i EU mer eller mindre. Förenta nationerna ser vi här, det förskräckliga odjuret. Här har nu kvartetten också fått ett specialsändebud. Han heter just nu Tony Blair. Och han har ju en lejonmun, eller hur? Lejon, England. Men det kan också vara Obama. Det är svårt att säga vilket. Men ni ser, kan det här verkligen vara en slump? Och ni vet att man samlas för att dela landet Israel. Och Gud varnar oss gång på gång för att göra något sånt. Ni kommer väl ihåg vad det internationella samfundet gjorde emot Irak? Ja, det kommer vi ihåg när man bombade sönder och sköt sönder hela Irak i princip. Det var bara smulor kvar. Och då säger det profetiska ordet att Gud kommer att tillåta att man gör samma sak mot Israel. Nationerna kommer alltså att vända sig emot Israel i ändens tid. Det här är ett signal för oss kristna att vakna upp när vi ser det profetiska ordet. Han har lovat att ge oss tecken på att hans rådslut går i fullbordan. Och nu ska vi då förstås ha tecken från Gud på att kvartetten har med det här att göra. För kan vi styrka det med tecken från Gud på något vis, ja, då blir vår tolkning eller Baxters ännu säkrare. Vi ska titta här. Första gången kvartetten samlades överhuvudtaget, det var i november 2007. Man samlades i den stora fredskonferensen i Annapolis. Nu hade man lagt fram ett förslag som redan fanns, men det här var första gången man la fram det här förslaget till handling. Och det handlar om att dela landet Israel, att upprätta en palestinsk stat, ett tvåstatsförbund med andra ord där. Och det kan du läsa om i Joel 3. Och det är märkligt att Matteus 24, vers 15 och 16 talar om denna tid. Matteus 24, 15 och 16. Jag ska ta och läsa det här. Matteus 24, 15 och 16. Det handlar ju om förödelsens styggelse här. Och när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det här. Då må de som är i Judén fly bort till bergen. Och så står det att en sån nöd i vers 21 som kommer att ske då aldrig förut har hänt. Och det vet vi om att det står i Daniel 12. Daniel 12. Så det här handlar alltså om att den här kvartetten kommer att dela landet Israel. Och man är ju på god väg och ni vet att det är ganska tufft nu. Man har vänt sig helt och hållet mot Israel. Och när det här sker alltså, då är det bara 8 månader innan den första totala solförmörkelsen kommer i månaden av den första. Alltså då Israel ska fasta och vända om till Herren av hela sitt hjärta. Ni vet att det här kallas för de dagarna av omvändelse inför Gud. Och solen, sa vi i bild 7, handlar om att Gud vänder hedningarna mot Israel. Och här ser vi tecken. Men inte nog med det. Joel lägger till fler tecken vi ska vara noga med och se på. Joel 2:30 läser vi på verser här då. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och Jerusalem skall det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Det ska finnas ett frälst folk där när allting skakar. Nu, under fredskonferensen, så kommer det någonting som Lukas 21 och 25 talar om. Det är att Gud ska ge tecken i stjärnorna. Och där står det astron. Det betyder även stjärnor, planeter, asteroider och kometer och allt vad du vill som snurrar runt upp i himlen. När kvartetten samlades nu så rasade de värsta skogsbränderna i Kaliforniens historia. Och såg man de här från satellit, det går att se på nätet, så såg man hur det såg ut som väldiga rökmoln upp ända. Man såg det alltså ända ifrån satelliterna där, hur röken gick långt ut över havet. Så dök det upp någonting i oktober här strax innan den här konferensen. Och det var en komet som heter Holmes 17P. Och man kan gå in och söka på den här kometen. Och det man finner då, det är att den här kometen utförde det mest häpnadsväckande saker som man har sett i astronomin överhuvudtaget. Det kan sägas det att den ökade i volym 1 miljon gånger. Och det gjorde den på ett enda dygn. Och när den försvann ut från jorden igen, så hade den en volym som var större än solen. Det vill inte säga lite, det solen är stor. Så det här var ett jättestort tecken från himlen. Och är det en slump att det hände samtidigt som kvartetten samlades och man skulle diskutera vägkartan till fred och att dela Israel? Nu är det så fantastiskt intressant att just den här Holmes 17P, den här kometen, den kommer tillbaka igen till jorden den 23 mars 2014. Efter ganska exakt 7 år. Vad säger vi om det? Ja, det har ju hänt en hel del här den senaste tiden. Ni som följer med på våra sidor ser på nyhetsrapporteringarna kanske har märkt. Dels har vi sett 3 totala solförmörkelser, ni vet de som Mark Bilds talade om, som hände den första av 2008-2010. Och vår tolkning av det är att det måste handla om att Gud vänder hedningarna mot Israel. Och det har vi sett, en totalvändning av världen mot Israel, men inte bara mot Israel, kära vänner. Vi har sett en totalvändning emot den kristna tron, särskilt i USA, men även i andra länder. Du får snart inte säga vad du vill och framförallt inte att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud. Det är tufft att säga. Vi har även sett stora skördekatastrofer. Vi har sett enorma bränder överallt på jorden, och det talar man om. Du kan gå in på nätet och söka, ska du få se. Enorma bränder och rökmoln i Ryssland där skördarna har förstörts och priserna på spannmål har ökat katastrofartat på en del ställen. Vi har även sett oljeutsläppet i Gulfen i USA. Och när man sprutade på det här medlet som skulle binda ihop den här oljan, så blev det samma färg som blod. Och det sa ju Joels boken här, att tecknen på jorden skulle vara blod, eld och rökmoln. Vi hade ju nyss den här dammolyckan den 9 oktober i Ungern. Ni vet, den här dammen som gick sönder och allt det här äckliga sörjan rann ut som såg ut som blod. Och det var så giftigt. Och det är på väg och gick väl rakt ut i Donaufloden. Vi har även haft den här vulkanröken ifrån Island som täckte hela Europa och också en del av USA faktiskt. Och man kunde ju inte flyga överhuvudtaget. Och det är ju Joels boken Blod, eld och rökmoln. Det stämmer ganska exakt. Det är precis som Herren vill väcka oss, att vi ska titta i det profetiska ordet. Bild 15, det är Gulfkriget. Den 2 augusti 1990 så anföll Saddam Hussein Kuwait. Och det råkar vara på det konstiga datumet 9 av när så mycket olyckor för judarna händer. Efter en lång uppladdning sedan inledde de allierade trupperna under FN och under USAs ledning en motoffensiv i januari 1991. Först med ett omfattande luftkrig, sedan med marktrupper. Efter en dryg månad var Kuwait fritt från de irakiska invasionsstyrkorna, men luften förpestades länge därav röken ifrån massor av oljekällor som sattes i brand av irakerna. Vad skulle tecknen vara? Blod, eld och rökmoln. Och nu skriver David Wilkerson i sin bok Innan det här händer, som heter Stöt i basunen. Han skriver så här: innan den verkliga förintelsen inträffar, då menar han alltså Harmageddon förstås, så kommer mindre förödelser att inträffa. Oljefälten i Mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som kommer att komma. Det här är alltså David Wilkerson skriver 1987. Det var bara några år precis innan det här hände. Och vi vet att röken från oljekällorna gjorde att man inte såg solen på jag vet inte hur länge, månader. Och nu ska vi gå till bild nummer 16. Vi ska gå till G.V. Bush här. Och han höll ju ett tal i samband med den här händelsen när man anföll Irak. Som är en förebild på vad man kommer att göra emot Israel. Då säger G.V. Bush så här om den nya världsordningen, och lyssna nu noga. Vi har framför oss en stor möjlighet att för oss själva och för kommande generationer forma fram en ny världsordning. En ordning för lagen, inte den lag som styr nationerna. Utan han menar alltså för FN, den lagen som kommer att komma, som står över nationerna. När vi lyckas med detta, och det kommer vi att göra, så har vi en stor chans och en möjlighet med denna nya ordning. Och hör nu. Det är en ordning där det mäktiga FN kan uppfylla sin fredsbevarande roll och vision som FNs grundare fick. Sa alltså G.V. Bush i ett tal 1990 här, strax innan anfallet kom då. Och FN är ju byggt, kan man säga här, i många grunder av New Age-aren Alice Baileys idéer. Och 1938 så säger Alice Bailey så här, det är ju märkligt. Nu sker början med att organisera kvinnor och män i samarbete för att få fram en ny världsordning. Det ska ske genom broderskapare, där har vi frimurare, och genom ljusets krafter. Det är alltså genom mystik och mystiska upplevelser. Så ska den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en ny världsordning måste växa fram, säger Alice Bailey, New Age. Det var alltså hennes Kristus i henne som sa det här, alltså New Age Kristus. 1992 så kommer Lance Lambert, det är en härlig förkunnare, han bor i Jerusalem. Han predikade och profeterade här 1992 när man gick in i Irak med alla dessa vapen då. Ska ni höra här? Hör vad jag säger er och lyssna i stillhet. Ni ska inte frukta för de skakningar som snart kommer över denna jord. För dagar av dom har börjat. Jag kommer att sända den ena domsvågen efter den andra, och jag kommer inte att upphöra förrän den fallna människans verkliga ande har manifesterat sig. Jag kommer att tillåta att min motståndare Satan får en sista gång utmana min auktoritet och mina planer och mitt ord och min messias. Därför kommer dessa skakningar, och ni kommer att se den på det politiska, religiösa och ekonomiska området. Det ser vi nu, va? Men även det fysiska, då menar han naturen. Mitt folk, frukta inte, för det är jag, Herren, som står bakom dessa skakningar. Nu förbereder jag en hel värld för den slutliga fasen. Det som dessa herrar kallar för en ny världsordning är ingenting annat än den gamla världens ordning. Det är Babylons kraft och karaktär som nu kommer, och som är aktiverad av mörkrets makter med mörkrets furste på toppen. Det här är antikrists ande som först manifesterade sig i Babylon där de försökte bygga en ny världsordning utan mig. Men på den tiden satte jag stopp för detta bygge. Men nu är tiden inne och nu tillåter jag det att komma. Men ni ska inte frukta min älskade jord som vill lära känna mig och mitt hjärta för vad som kommer. Det är dessa som vill komma nära mitt hjärta som jag kommer att träna och göra starka för att de ska stå med mig i dessa stormiga tider av förändringar. Det är jag, den allsmäktige Herren, som nu förbereder en hel värld och låter denna syndens människa stiga fram och bli synlig. Ingenting är utanför min kontroll. Alla dessa skakningar som kommer är under min kontroll. Jag förbereder nu hela jorden och speciellt Europa och USA på det här. En supermakt har jag dömt och brutit ner en annan ska jag nu göra. Jag har sett islams makt och jag vill bryta ner den för jag har sett dess ogudaktighet, säger Herren. Ni kan inte genom bön förhindra att dessa kommer, för det är i mitt rådslut, säger Herren. Men frukta inte och tappa inte modet när allt detta kommer. Min plan och mitt rådslut för min son står fast och är oförändligt. Och lika så för hans älskade brud som är de förlossade. Men jag kommer att verka över hela jorden och mitt in i dessa världsvida stormar kommer det att komma en stor skörd. Där mörker och lidande har varit som störst, det kommer också de största skördarna att komma in. För jag, Herren, förbereder nu ett folk till min ära. Jag ska dra människor till mig även från muslimska länder och även skaror av ungdomar ska komma från alla väderstreck. Ni ska få se att i mitt in i dessa stormar kommer jag att verka på ett mäktigt sätt. Där slutar jag profetian. Gud kommer alltså att döma varje nation och varje ledare när han dömer nu. Och nu går vi till bild nummer 17. Då är vi framme vid 11 september 2001. Och det var också ett profetiskt datum. Då var planen, ni vet, som körde rakt in i World Trade Center i Manhattan. Och röken täckte hela Manhattan och hela FN-skrapan som låg där, ni vet. Och man säger att världen är inte sig lik sedan den här händelsen. Och det kan vi hålla med om, för det var någonting som hände i andens värld. Det måste vi tro den där stunden. Ja, vad händer? Jo, hedningarna församlar sig igen. Tecknen, som Joel sa, skulle ju vara blod, eld och rökmoln. Joel 2:30. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökmoln. Och man kan ju fråga då, vad för tecken? Jo, givetvis tecken på att Guds rådslut sker. Han skulle ju samla horn och huvuden. Och det gör han nu. Varje gång ni ser det kommer en sån här olycka, så samlas hedningarna ihop. Horn och huvud. Och man vänder sig mer och mer emot Israel och de kristna. Ja, då gällde det kriget mot terrorismen, börjar man prata om. Omdefinierat att gälla även kristen fundamentalism. Alltså, kristen fundamentalism, det handlar om att tro att Jesus är enda vägen till Gud. Vi kan alltså se att sedan 2001, september den 11, så har ett krig börjat emot de judisk kristna värderingarna. Det här kom sedan att lägga grunden till FNs religiösa gren AOC. Vi ska läsa Bushs 10 punkter mot terrorism som han skrev 2003. Göra slut på statlig sponsring av terrorism. upprätthålla och vidmakthålla en internationell standard för ansvar för att bekämpa terrorism. Stärka och stödja de internationella insatserna som bekämpar terrorism. Arbeta med villiga och kapabla stater. Förstärka svaga stater. Övertyga tveksamma stater. Tvinga ovilliga stater. Och senare ovilliga människor antagligen. Förbjuda och störa materiellt stöd till terrorister. Eliminera fristäder och tillflyktsorter för terrorister. Och nu förs alltså ett sånt språk så att det här kommer att gälla alla som inte tror enligt vad den nya världsordningen kommer att tro, så att säga, va? Kommer att bli kallad för terrorism. Det är ju inte så svårt att ändra lagarnas betydelse i världsdomstolen, eller hur? Det är bara att dra ett pennstreck och bestämma, så är helt plötsligt alla som inte tror som den nya världsordningen helt plötsligt terrorister. Och det har vi sett att åt det hållet håller det på att gå. Och då ska vi snart se att på i bild 17 som kommer snart här då. Året efter det här talet så startades FNs AOC alltså 2004. Och deras mål, om du går in och letar och lyssnar på YouTube, så ska du få se att deras mål är att bekämpa all terrorism. Och man har redan omdefinierat detta alltså. Du ser här hur New Age-riket och dess värderingar håller på att växa upp, och man hatar alla som inte håller med. Nu går vi till bild 17 alltså. Här ser vi AOC. Om du tittar riktigt noga på loggan där, håll den i huvudet, ska vi se, ska du få se något. Den ser ju ganska ut som ett öga. Och det är ju samma sak som du ser på loggan där i den nya världsordningen. Samma som de sa då när muren föll, du vet, Bush, Gorbachev och påven. Man skulle föda, eller den nya världsordningen var född. Om du tittar på loggan där, på alla bilder där uppe, så ser du den här ögat där. Det är Horus öga. Och den finns alltså i logotypen även på AOCs logga. Man ser alltså nu mycket hetska uttalanden mot fundamentalister. Man kallar fundamentalister splittrande. Här används exakt samma språk som New Age använder. Nu talar man om hatbrott. Att tvinga på någon annan din tro. Det kommer alltså att bli förbjudet att evangelisera för människor. För det kommer att bli kallat för ett hatbrott. Ja, Constant Cambi, hon var ju nästan den första som riktigt uppmärksammade den här utvecklingen av New Age. Och skrev bland annat en bok som är översatt på svenska, om jag inte minns fel. I alla fall har jag sett den på norska. Regnbågens dolda faror hette den då. Och hon sa en gång, hon är ganska duktig, hon är advokat och ganska skärpt. Zakarias femte kapitel är väldigt intressant. Det står så här: sen kom ängeln och talade med mig och sa till mig: lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det, frågar jag. Ja, det är en sädeskorg, svarade han. Så förhåller det sig med dem i hela landet. Vers 7. Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen. Han sa: detta är ondskan. Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram. Och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som en stork. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen, och jag sa till ängeln som talade med mig: vart ska de föra korgen? Han svarade mig och sa: till Sinjars land. Det är alltså Babylonien. Det var ju där man byggde Babel, alltså Babels torn, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Här skall alltså byggas två hus, är ni med? Det ena är ju bruden då, och det andra är ju skökan. Josef Lado, en gammal pastor, han skriver i en bok Hur länge ska ondskan regera. Det skriver han att Efa betyder fullhet. Och då går vi då till vers 6. En sädeskorg full. Det handlar om alltså ondskans fullhet. Laglöshetens fullhet, med andra ord. Som ska föras till Babylon. Och läser du då, tror jag det är innan här, är det Zakaria 4 tror jag det är, så kommer det ju en bokrulle som ska föra bort alla som svär falskt, står det här. En dom. Och här ser vi då troligen att de som förs bort alltså kommer att föras bort här till Babylon. Det är ju en andemakt det här handlar om. Då ska vi se här. Jo, i vers 6 här, där det står, så förhåller det sig med dem i hela landet. Så säger Constant Cambi att på hebreiska så kan det stå att detta är ögat som far över hela jorden. Eller så skulle det kunna uttryckas, ögat är deras märke eller likhet över hela jorden. Om du nog tittar på sigillet i den nya världsordningen så får du också se ett öga. Och jag har sett hur till exempel Clinton Bill, har jag sett på flera bilder, att han just har en logotyp med Horus öga på sin kavaj. Så det är ju intressant. Och vi förstår att det här har med Uppenbarelseboken 17 och 5 att göra. Alltså skökan som sitter på vilddjuret som har ett namn skrivet på pannan. Ett mysterium. Och ett öga. Att ögat, säger Ernst O'Neill, det handlar om hur du tänker. Så hur du tänker kommer alltså att ha betydelse för i vilket hus du hamnar i. För de onda andarna, de kommer att samla alla som inte är i Jesus Kristus till Babylon. Men den helige ande kommer att bevara varenda en som tror på Jesus och ödmjukar sig inför honom, kommer att bli bevarade på klippan. Broder Brian här, han skrev ju den 11/10 en mycket intressant åskådning. Vi har ju sett här idag hur palestinierna föreslår att man ska utropa en stat. Och gör man det i FNs säkerhetsråd så blir det ju FN då som kommer att se till så det här genomförs. Och det kommer ju att innebära krig helt enkelt, eller internationella styrkor på Västbanken. Och det är ju intressant, för vi tog ju upp det i Matteus 24, att just där läser du om Judén och något hemskt ska inträffa 3,5 år innan Jesus kommer tillbaka. Vi ser alltså att Judén innefattar även östra Jerusalem. Och antikrist kommer ju att slå upp sina tält i Jerusalem. Det måste ha att göra med internationella styrkor. De kommer att bli rasande på Israel. Vi får se vad det är som kommer att fixa det här. Men det måste handla om striden, här striden om själva Jerusalem. Man kommer inte att ge upp Jerusalem så lätt. Och vidare så står det ju om ett FN-mandat här i den här skriften då. Kom ihåg att FN och det internationella samfundet ser östra Jerusalem som en del av det palestinska territoriet. Då enligt vägkartan för fred, ni vet kvartetten och det va. Därför om FN tar över kontrollen av Västbanken för palestinierna så inkluderar det även östra Jerusalem, den heliga stad som Gud kallar judarnas hem. Och det finns ju profetier som talar om det i Zakaria 14 till exempel. Se, Herrens dag kommer då man ska dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Så man kommer alltså inte överge Jerusalem i första taget. Antingen kommer det att bli ett fredsförbund där man lägger Jerusalemfrågan lite senare. Vi får se den utvecklingen. Men det står i alla fall: staden kommer att intas, husen plundras, kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Och där har vi ju det här med östra Jerusalem. Kommer alltså FN och de internationella styrkorna att tvinga Jerusalem till delning? Ja, det återstår att se, men profetierna tyder faktiskt på det. Och kolla här nu i vers 3 vad som händer. Sen ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut, och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster och till väster. Det här handlar alltså om Jesu Kristi tillkommelse, när han kommer på hästen, ni vet. Och den sista basunens ljud skall ljuda.